Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Tjena Maria.
Kristoffer.
Det är alltså Maria från Bosch som är på besök. Varför är du här?
Ja, det kan man ju undra faktiskt. Men det är ju så här, vi har ju sponsrade med vitvaror från Bosch. Ena är en tvättmaskin, så jag tänkte att den skulle jag vilja veta lite om. Den har en självdoseringsfunktion.
Idos. Ja, den kör jag med. Absolut.
Vad bra. Ställde du in den på något vis första gången?
Nej.
Det vi gör då, det är att vi tittar på maskinen och ställer in egentligen i programvaran en enda gång och säger, det är den här mjukheten vattnet har och så här mycket milliliter vill jag att maskinen ska ta varje gång. Och då behöver man bara göra en enda gång och sen häller man in en hel flaska i behållaren för tvättmedel.
Vad härligt.
Har du någonting annat du skulle vilja testa med maskinen?
Jag var ute och spelade fotboll med min son och fick en gräsfläck på brallorna. Det kunde vara en utmaning för dig.
Egentligen kanske inte ens en utmaning, för vi har till och med fläckprogram. Och i de fläckprogrammen så finns det ett gräsfläck. Det finns många olika fläckar. Ska vi gå och kolla?
Det gör vi. Jag sätter på tvättmaskinen. Jag slänger i mina braxar här nu. Stänger luckan. Sen trycker jag på en liten bok här. Och sen så står det då fläckar här.
Mm.
Och så väljer jag gräs. Och då drar jag igång här bara.
Ja.
Okej, då kör vi.
Ja.
Nu är tvätten klar. Så ska vi granska den här byxan. Det var ju här på vänstra benet. Och här ser ju jag ingenting längre.
Bra.
Tack för idag Maria.
Tack själv.
Ja, den här tvättmaskinen kan du läsa mer om på bosch-home.se.
Min bror som är närmast mig, han hade ju samma uppväxt som jag. Och mycket av det som jag såg som utmanande och inspirerande såg han som förtryckande och begränsande.
Värvet.
Välkomna till Värvet, avsnitt 191. Jag vet inte om du märkte det i helgen, men ni som prenumererar på Värvet i Acast eller någon annan poddapp kanske såg att det dök upp en liten present i lördags. Verket, det där som jag spelade in inför publik i somras på Gotland. Lyssna gärna, i första avsnittet handlar om Åsne Seierstads makalösa bok om Breivik och Norge. Hur som helst, dags för dagens gäst, och det är första gången sedan Fredrik Reinfeldt kom till Värvet för snart 100 avsnitt sedan som en sittande minister gör med sällskap. Det är dags för Alice Bah. Kuhnke. Vår demokrati- och kulturminister vars politiska erfarenhet verkligen nagelfors när hon fick sitt nya jobb förra hösten. Och det var många röster som ville sänka henne då, men nästan ett år senare så sitter hon lugnt i båten och de mest högljudda belackarna verkar ha tystnat. Hon sköter sig utmärkt på jobbet av allt att döma. Alice kommer att prata en del under intervjun om sina tidigare jobb. Hon har haft tunga uppdrag som miljöchef på ÅF, Ångpanneföreningen, alltså generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, och hon har jobbat på Skandia och dessutom pluggat en massa, men det var som programledare i TV som hon blev Alice Ba med svenska folket. Ja, hon har förresten varit också på Rättvise märkt. Hon har haft många intressanta jobb och hennes CV är långt. Jag tog några av highlightsen. Så, då kör vi väl bara. Från ateljén den 17 augusti 2015, Alice Ba Kuhnke. Vad har du gjort idag?
Ja, jag har haft möte med Kinas vice kulturminister.
Hur var han?
Politiskt korrekt.
Okej. Men du har börjat jobba igen?
Ja, eller jag vet inte om jag slutade någon gång, men jag hade 2 veckor, ja just det.
Hade du med dig barnen då?
Jag hade med mig 1 barn.
Okej.
Eller lite sagt 1 barn var där, som jag också hämtade, som har gått sommarskola.
I USA?
Mm.
Ah, wow.
Min bror bor i Chicago.
Mäktigt.
Mm. 9 miljoner människor i den stad.
Ja, det är Amerikas 3:e största stad har jag lärt mig. Precis. Mm. Nyligen.
Ja, det finns ju det finns 3 stora städer. Det är New York, Los Angeles och Chicago som är riktigt stora.
Miami och så då?
Nej, men det är inte i klass med.
Nej, okej. Okay. Hur var Chicago? Eller hur är Chicago?
Ja, men fantastiskt och komplext och imponerande och avskräckande. Allt. Allt. Chicago är allt som USA är.
De har väldigt, väldigt, väldigt... Så här, man flyger in över där. För man, som svensk så byter man ju ofta på här. De har ju väldigt raka och fina gator.
Mm. De ser man väldigt väl när
exakt.
Man landar. Ja, eller lyfter. Ja. Nej, och de reflekteras i verkligheten sen när man cyklar och går på dem. Mm. Eller åker bil på dem. Vilket man ju gör mycket i Chicago.
Har du haft en bra sommar skulle jag fråga, tänkte jag.
Ja... Jag är ju inte så mycket för att romantisera saker och ting generellt sett. Så helt okej. Okay. Om jag hade varit tvungen att lista mina topp 10 somrar i livet, så nej, då är den väl inte med på den sommaren.
Men är den med på någon slags botten 10-lista?
Nej, det är den inte heller. Men jag har varit väldigt medveten om saker jag mött under den här sommaren på ett annat sätt. Det är min första sommar som statsråd, vilket gör att... Jag översätter väldigt mycket till politik och till realpolitik som jag möter i USA eller i Europa eller hemma i Värnamo. Så ja, det har varit en annorlunda sommar mot de somrar jag haft tidigare i mitt liv.
Det var din första Almedalen, antar jag?
Nej, det var min första Almedalen som statsråd.
Ja, förlåt. Ja.
Men kanske min 10:e Almedalen.
Ja, men det förstår jag.
Och det var ju spännande. Det var ju början av sommaren. Jag har ju varit Almedalen först i många år. Som aktivist och bott i gympasalar och utomhus och ibland under tältduken, ibland bredvid och i matsalar och så. Och sen har jag varit i Almedalen som hållbarhetschef för ett börsnoterat företag. Och därefter har jag varit i Almedalen som generaldirektör för myndighet och nu var jag i Almedalen som statsråd i Sveriges regering. Eller?
Men har du aldrig varit där och så här modererat och sådana grejer som i egenskapet kändes?
Nej, det har jag inte. Däremot kan jag ju ha som generalsekreterare för en förening ha lett ett samtal, men inte annat.
Nej, men du har aldrig åkt dit och tjänat 150 lax.
Nej, kan man. Jag har missat det.
Ja, som jag kan tänka mig att många gör.
Ja, kanske.
Ja, jag var där en gång.
Jobbade. Tjänade du 150?
Nej, men jag jobbade 3 timmar och tjänade kanske 30.
Ja, men det var väl bra?
Det var jättebra.
3 timmar, 30 000.
Ja, jag vet inte, jag var chansade på 30 000. Mm. Men det var inte dåligt betalt i alla fall. Men sådana där grejer får inte göra så mycket längre. Det var länge sedan nu.
Ja, det var
har du någonsin gjort det?
Jag har varit moderator alltså, för länge sedan.
Mm. Mm. Nej, men den delen av din karriär, det är ingenting du saknar?
Nej.
Nej. Jag måste fråga en annan sak apropå det här med... Lovisa har ju, min redaktör, har styrt upp det här med dina människor. Det verkar inte som att det var så här, nej men Alice pratar inte om... ditten eller datten?
Nej, det finns inga sådana villkor.
Nej, vad skönt.
Ja, väldigt skönt för mig också. Mm. Jag vet inte om det brukar finnas sådana villkor just när man intervjuar ministrar, men... Och det kanske är en del av mitt parti, alltså Miljöpartiets hållning. Vi är inte så mycket för att begränsa och censurera oss.
Reinfeldt var ju värst där. Det var bara så här, ja, det är klart att du kan ställa den frågan, men du kommer inte få något roligt svar.
En ledande hint.
Exakt. Jag ska säga också att jag är lite ringrostig. Det här är min första intervju jag gör på 2 månader, tror jag. I Sverige. I alla fall. Mm. Men det är första gången på jättelänge, så jag är lite ostrukturerad. Men jag tror att det kanske blir ännu bättre då.
Ja, eller hur? Jag skulle precis säga det. Det behöver ju inte vara till sin nackdel. Och dessutom har du enorm erfarenhet av att intervjua. Så om det får lägga sig lite och sen tas aningens på volley som en första, så är det nog bara bra.
Ja, vem tror du har intervjuat mest? Du eller jag?
Du.
Tror du det?
Ja, det är jag övertygad om.
Okej. Okay. Nu har jag en 2-stegsraketsfråga här som är först. För jag bildgooglade dig då. Ser du inte jävligt deffad ut nu för tiden?
Vilken härlig fråga. Jag har ju då inte bildgooglat mig. Så jag vet inte om jag ser jävligt deffad ut nu för tiden.
Mm.
Men om jag översätter din fråga till att vara vältränad du ser ut. Just nu.
Ja.
Så är det ju så att jag hade ju ett tidigare liv. Jag har haft många liv. Men ett liv när jag var ung. Jag är ju närmare 50, ska vi komma ihåg. Men när jag var ung.
Nej, det är du inte.
Jo, var jag 45?
Ja, fast du är väl ändå närmare. Är du verkligen närmare 50 än 40? Ja,
jag brukar säga att jag är 50-årsåldern i alla fall. Men när
brukar
jag skulle,
du det?
Ja. Men det skulle komma till var att när jag var ung, när jag var 20 år och yngre, då var jag ju en oerhört vältränad människa.
Mm, du är ju gammal idrottskvinna, ja. Idrottsman.
Och jag gick friidrottsgymnasium och tränade 2 pass om dagen och åt väldigt noggrant och hade väldigt koll på mitt underhudsfett och hur mycket jag tog i benböj och sådär.
Men vadå? Alltså, gjorde man det redan på din tid att man mätte fettprocent och så?
Ja.
Okej, okay, för det har ju jag gjort nu i modern tid.
Ja. Mm.
Nej, men med tång.
Ja. Mm. Ja, men vi var ju otroligt mätta och måttade.
För att... inte som mätta rent. Alltså.
Vi var mätta också. Vi matades ju mer eller mindre flera gånger om dagen. För att just kunna bli så starka och prestera så mycket som möjligt. Så om någon frågar mig idag, återigen, det här var ett långt svar på en enkel fråga. Om jag är vältränad, så är ju det korta svaret nej. För jag har varit vältränad, så jag vet vad det innebär. Däremot om jag kanske mer är tillbaka i någon sorts kropp som jag hade innan jag födde dem. 3 barnen som vi har, så kanske jag, att jag är tillbaka där.
Men hur mycket tränar du då?
Inte alls. Så att det är nog mer bara att kroppen landar någonstans.
Jag hörde en intervju med dig med Erik Skylt, min kollega, och då berättade du att du inte fick någon lunch, till exempel.
Nej.
Och det kändes symptomatiskt.
Ja. Nej, det är väldigt... Så dagarna går ett, och fram till för, vad är det, 11-12 månader sedan, innan jag blev statsråd, då var jag ju på gång med att börja träna. Då sprang jag flera gånger i veckan och yogade och så. Men de här senaste 11 månaderna, då har det blivit rätt dåligt ställt med både mat vid regelbundna tider och med träning och sömn och så.
Finns det något gym på Rosenbad?
Det finns i regeringskansliet, i en av kulvertarna, finns det en dörr som det står gym på, tror jag. Vi har aldrig varit inne där.
Okay.
Men Bolund brukar komma ut från det rummet. Så jag har förstått att där finns det maskiner man kan springa på, någon stång man kan lyfta.
Jag fattar. Jag sa utlovade en 2-stegsraket och nu ska jag försöka vitsa.
Mm.
Vad motionerade du senast? Blev det kul?
Ja, det var, för mig var det kul.
Tack.
Jag skriver inte så mycket motioner. Men vad motionerade jag senast? Jag var ute och promenerade i Nackareservatet i helgen.
Okay.
Så det var var jag motionerade senast.
Okay.
I Nackareservatet.
Har du aldrig lämnat in en motion?
Nej.
Det har jag inte. Är du sugen?
Ja, det kan väl vara spännande att ha gjort någon gång.
Jag tar lite mer kaffe också. Vill du ha?
Nej, tack.
Duktig du är. Jag har ju väldigt svårt att inte dricka ihjäl mig på kaffe.
Mm.
Det är ju beroendepersonligheten i mig, så, tror jag. Har du en sån i dig?
Nej.
Nej.
Jag har däremot många människor i min närhet som har det.
Mm.
Men som är nyktra idag.
Okej. Okay.
Så jag har ju förstått genom att vara, alltså, ta del av dem och deras liv och vara på möten och så, att jag inte har det.
Vad skönt. Mm. Jag tänkte att du känns väldigt mycket som kulturminister och du känns väldigt lite som demokratiminister. Mm. Varför är det så? Känner du igen dig då?
Nej, faktiskt inte. Jag känner att det är på många sätt, har varit i alla fall så här långt, enklare för mig att anamma och driva de ansvar i de politikområden jag har som demokratiminister. Därför att de har jag arbetat i så länge. De kan jag utan och innan. Politiken kring det civila samhället, diskrimineringsfrågorna, mellanvalspolitiken. Jag menar, jag var generaldirektör för myndighet fram tills jag blev statsråd. Då jobbar vi mycket med de uppdragen som handlar om att ge människor röst och kunna organisera sig och driva frågor och utbilda mentorer och kommunpolitiker och så. Kulturpolitiken och de olika kulturpolitiska svälten, de är dels mycket större och på många sätt bebodda av experter och en expertis inom områden som jag inte har arbetat inom. Och i och för sig, som kanske blir svaret på din fråga nu när jag resonerar samtidigt som jag talar, att jag har ju fått ägna mycket tid åt kulturpolitiken för att visa att jag kan styra och leda den och utveckla den. Medans demokratipolitiken ju, ja, på något sätt är så självklar. Så kanske är det så som du säger ändå, att man kan uppfatta det så. Och det är en jätteutmaning. Alltså jag, om man jämför med den förra regeringen, så har jag ju 2,5 tidigare ministrars ansvarsområde. Jag har hela kulturpolitiken som Lena Adelsohn Liljeroth hade. Jag har demokratipolitiken som Birgitta Ohlsson hade. Och jag har delar av integrationspolitiken som Erik Ullenhag hade. Så jag har ju byggt upp ett departement nu som tidigare enbart var kulturdepartementet med 75 personer. Och nu är ett kulturdepartement med alla de här andra bitarna på närmare 120 personer. Så det är ju en hel del att manövrera och fördela sin tid och sin kraft mellan.
Det känns egentligen orimligt att, nu när du säger det, jag har inte tänkt på det ur det perspektivet, men det känns ju som att borgarna borde ju ta kulturen på mindre allvar än ni gör på något sätt. Alltså, jag vet inte, jo. Men nu känns det ju helt plötsligt som tvärtom, eftersom du får göra en massa andra grejer också.
Ja, eller inte. För siffrorna talar ju sitt tydliga språk. Och det första jag gjorde inför den budgeten som inte gick igenom, det var ju att hämta hem relativt mycket mer pengar. Hela 253 miljoner kronor mer till kulturen. Så jag tror mycket handlar om hur man organiserar det och hur man väljer att arbeta. Och så ska man ju komma ihåg att jag är ju en ansvarig minister i Sveriges regering. Men jag har ju medarbetare som jag ju har ansvaret att tillsätta. Dels i den politiska staben och sen har vi ju tjänstemän som finns där både före och efter oss. Så det gäller ju däremot att man är oerhört professionell och väldigt duktig på att veta var jag som person lägger min tid. Men sak och ting ska ju inte stå och falla med mig som person. Däremot måste jag alltid kunna ta ansvar för allt. Med det sagt, vi tar inte mindre ansvar eller lägger mindre vikt vid kulturen. Och det kommer man ju se under de här 3 åren som återstår.
Men hur vingklippt är du då? Alltså, jag tänker på det här med, alltså, budgeten fälldes och jada jada. Hur känner du att du är vingklippt?
Nej, inte alls. Tvärtom. Jag känner och är övertygad om att om man ska vara kulturminister och demokratiminister så ska man ju vara det i en rödgrön regering som vill investera, som vill satsa pengar och som tror att kultur är viktigt för människor. Jag känner att jag och regeringen har råg i ryggen. Nu lägger vi ju fram vår första egna budget. Och det ska bli väldigt spännande att se hur den tas emot, men också vad vi faktiskt kan göra när vi får göra det vi vill.
Apropå egentligen ingenting nästan, men jag och min fru diskuterade Vi bara lyder i morse, alltså Roland Paulsons bok, heter han, va? Roland Paulsen.
Ja.
Ja. Han är ju arbetsfientlig. Jag förväntar mig inte att du ska veta det här. Jag tycker egentligen att det är väldigt intressant, hans liksom tes om att vi jobbar för mycket, att vi hittar på jobb hela tiden och så här. Då undrar man ju, säg att man skulle minska sluta jaga jobb hela tiden och säga att så här, men fan, det gör inte så mycket, fan, det är inte så många jobbar, därför att vi behöver inte hitta på jobb längre. Men då tänker jag så här, det värsta jag kan tänka mig, alltså som människa, det är ju att vara sammanhangslös. Att inte känna mig behövd någonsin. Har du erfarit det?
Den känslan?
Ja.
Ja, det har jag.
Vilken konstig och invecklad fråga.
Nej, men det var spännande att se vad du skulle komma till.
Tack.
Nej, men det har jag ju framförallt under föräldraledighet. Jag har varit oerhört frustrerad och känt mig helt meningslös när jag varit föräldraledig. Och jag säger det fullt medveten om att det provocerar många. Och när jag har tagit upp det med andra föräldrar, föräldralediga pappor och föräldralediga mammor, då har jag ju också fått både en del medhåll, men det sitter hårt inne för många att säga, för att man ska ju känna att man för första gången gör det enda meningsfulla i sitt liv.
Mm.
Men jag har ju blivit, ja, deprimerad är ett väldigt starkt ord och det ska man inte missbruka, men jag har känt mig låg och att jag inte fyller någon funktion. Därför att det här första man ger små barn, spädbarn, det är så oerhört primitivt. Det är så här mat, sömn, byta blöjor. Se till att de överlever. Och man använder ju inte sitt intellekt. Och man umgås inte, eller i alla fall inte umgås tillräckligt mycket med andra vuxna människor. Där jag får diskutera saker och hänga med i någon sorts samhällsutveckling. Och då har jag känt en känsla av att det vore fruktansvärt att inte ha ett arbete och ett sammanhang att gå till.
Jag är också orolig för den aspekten av det hela. Men å andra sidan, om vi går ner i arbetstid, då kanske flera får dela på arbetena. Och då kanske fler känner sig sammanhangs... Ja, skitsamma.
Mm. Jo, men det är ju det som många hävdar skulle vara det främsta argumentet.
Ja, det är väl en fin grej. Jag tänkte att vi skulle prata ganska lite om politik egentligen. Men jag är väldigt nyfiken på hur din mediekonsumtion ser ut. Hinner du lyssna på podcast och titta på tv? Och...
Ja, eller hinner. Kanske inte. Jag gör det. Jag tar mig tid. Det handlar ju mycket om... Eller i mitt liv i alla fall handlar väldigt mycket om att prioritera. Och det gjorde det innan, alltså före dess att jag blev statsråd. Men kanske än mer just nu som minister. Så jag lyssnar. Jag lyssnar både på gamla avsnitt. Jag har lyssnat mycket på Den blå hästen. Ja. Jag älskar historia.
Ja, vad roligt.
Och på det populärvetenskapliga, intelligenta sättet som Blå hästen också lägger fram. Där man, även om jag har min examen i statsvetenskap, men jag känner att jag hänger med och att jag lär mig och jag kan slå upp saker och läsa vidare. Så Blå hästen har jag lyssnat mycket på, den av mina favoriter.
Kan jag hälsa svärfar?
Ja, gör det. Mm. Jag har ju aldrig träffat någon av dem som gör Blå hästen, men jag tycker att den är väldigt bra. Jo, och sen lite andra poddar sådär, som jag försöker lyssna till.
Vilka då?
Ja, men mycket handlar om samtal. Jag lyssnar på en del förvärvet. Har jag lyssnat mycket på sistone också. Jag har lyssnat till, vad heter den? Det är en amerikansk komiker som är väldigt bra, som jag har lyssnat på väldigt mycket nu senaste halvåret och i somras. Han hade bland annat nu också Barack Obama som gäst för ett tag
sedan. Mark Maron.
Ja, fantastiskt.
Mm. Tycker du det?
Ja, jag tycker det är jätterolig, provocerande. Och sen så läser jag ju förstås väldigt mycket dagstidningar. Många svenska, både digitalt men en del också då i pappersform. Och några på engelska, europeiska. Någon fransk, någon tysk och någon från Storbritannien. Sådär.
Kan du alla de där språken?
Det är ju... Nej, på engelska. Och sen plus att man får ju, det finns ju otrolig service runt omkring en som minister. Jag får ju hela tiden så här newsfeed där vi har fått sätta in sökord kring demokrati, kring mänskliga rättigheter, kring kultur, litteratur, teater, dans. Som hela tiden poppar upp i min telefon. Så om jag får någon sekund över så kan jag alltid fylla på.
Hur många människor har du liksom, vilka är tajtast kring dig?
Allra tajtast är ju min statssekreterare. Per Olsson. Han och jag är ju som ett. Vi är i ständig kontakt dagar och nätter. Till Pers frus förtret.
Men är hon svartsjuk?
Nej, absolut inte. Men jag väcker väl henne också. Hon har ett liv, ett eget liv. När jag smsar och ringer mitt i nätten. Men det är ju otroligt viktigt. Han leder ju departementet rent praktiskt, fysiskt. Så rapporterar enhetscheferna till Per. Sen bredvid Per och mig så har vi ytterligare 4 personer i den politiska staben. De är politiskt sakkunniga och presssekreterare. Så det är ju de som är allra närmast. Och så har jag en assistent också, Elinor, Så att ja, utan dessa 5-6 personer allra närmast så skulle det ju aldrig fungera en vardag som minister och med schemat som hela tiden läggs och som förändras beroende på vad som händer och något annat statsråd blir sjuk, man måste hoppa in och så vidare. Det är ett ständigt maskineri och pusslande.
Det var länge sedan jag träffade någon som har varit så ostressad som du när du kom hit och ville gå husesyn. Och...
Ja.
Det är jättehärligt.
Ja, och det skulle du ha sagt om du hade mött mig, hoppas jag, för 10 år sedan eller 5 år sedan också. Jag är bra på att vara just där jag är.
Wow.
Och det är nog en fördel när man är i sammanhang när det händer mycket. Det är ofta jag har kunnat fånga upp saker och göra saker och politik för att jag är just där jag är.
Något slags mindfulness?
Ja, per gratis i så fall utan ansträngning. Jag okay. har nog alltid varit sån.
Det är jättebra. Vi var lite på din mediekonsumtion. Vad ser du på tv?
Du menar så här strömmad tv?
Ja, det vet jag inte.
Men tv är ju så konstigt begrepp idag.
Vad laddade du ner från Pirate Bay?
Ja, faktiskt, det är så skönt att man kan svara på frågan att jag aldrig har gjort det. Nej, men vad ser jag? Men SVT Play är ju en gudagåva. Så jag ser mycket dokumentärer.
Guda, det är väl skattebetalarnas gåva till dig?
Ja, fast med en liten magic touch. Någon okay. måste ju ha kommit på själva, sätta ihop tekniken. Och jag såg en fantastisk dokumentär för en tid sedan om Aaron Schwartz. Jag ser mycket dokumentärer. Jag försöker hänga. De ligger ju inte så länge. Så man måste ju fånga upp i någon annan mediekanal att det här får du inte missa. Så mycket SVT Play. Annars så ser jag ju mycket på...
Vem är Aaron Schwartz?
Ett geni från Chicago. Ett underbarn som tyvärr inte finns med oss längre. Jag rekommenderar alla att läsa på om denna unga man som ville väldigt mycket men som fick starka krafter emot sig.
När var du på bio senast?
Ja, men jag var ju alldeles nyss och såg en barnfilm. Jag ser mycket film, jag älskar att gå på bio. Men när jag gör det så försöker jag prioritera barnen. Och nu skulle jag önska att jag kom på vad den hette. Men den var bra att vara i. Och så är Leo spelar på alla de här tangenterna som många av de fantastiska barnfilmer gör.
Alltså var det en animerad film?
Ja, det var den senaste på bio. Och senaste vuxenfilmen, eller som jag gick ut med mina barn, det var Jag är Ingrid. Som alldeles i dessa dagar snart har premiär.
Okej.
Okay. Mm, kan jag rekommendera. Om Ingrid Bergmans liv
just det.
Här i livet.
Mm. Sen undrar jag också, vad har du liksom för... Har du en iPhone med dig eller?
Det har jag. Jag har nog flera stycken.
Har du flera?
Ja, vi har en telefon som är statsministerns telefon. Eller riktigt sagt som är vår kanal eller hans kanal till oss.
Okay.
Som vi alltid ska ha med oss. Sen har jag en annan telefon som är min privata telefon. Sen har jag nog en tredje telefon som är ytterligare någons.
Alltså som är typ jobbet?
Ja.
Mm. Mm. Har du Word feud i telefonen? Alltså,
nej. Och definitivt inte i statsministern. Den är väldigt ren.
När jag intervjuade honom senast så frågade jag också om det. Men jag tror att han snackade om quizkampen eventuellt.
Att han spelade,
jag tror att han spelade det med sin fru. Eller
ja. Nej, men jag upptäcker i min privattelefon så fort jag har lagt den på något ställe där mina barn når den så är det ju något nytt på den.
Okej, okay, de kan ditt lösenord.
Ja, till det min är privata. Nej, så klickar de bort. Så får jag klicka bort det. Men den används gärna och flitigt av någon av ungarna.
Mm, jag fattar. Men det hänger ihop då med någon iPad som ni har hemma också.
Ja.
Jag förstår. Jag googlade dig nu sen vi tog upp din ålder. Du är ju mycket närmare 40 än 50.
Hur gammal är jag?
Alltså du är 45. 71.
Ja.
Ja. Men du har inte fyllt 45 ännu. Du kan ju omöjligen vara 45.
Ja, men jag är ju typ 45. Och då kan man ju säga att man är 50 års ålder.
Nästa år är du det.
Ja,
men jag tycker du... Vill du vara 50 eller? Varför?
Jag tänker att det spelar ingen roll vad jag är. Men det är ju bra att säga att ha koll på. Jag är typ 50.
Ja. Det är bra att ha koll på och sen ljuga om sin ålder.
Nej, det var
åt
inte...
Åt fel håll.
Nej, men jag ljuger inte väldigt sällan och absolut inte medvetet. Men jag brukar säga, det är så svårt att hålla reda på om man är 44 eller 45 eller 47.
Det kan jag hålla med om. Man tappar lite räkningen. Men du är född i alla fall i Malmö, som jag har förstått det. Mm. MAS antar jag.
Nej, KK hette det till och med då. Så gammal är jag. Kvinnokliniken i Malmö. Wow. Den finns inte längre. Den fanns där för 50 år sedan.
Jag förstår det. Ja. Då var det Bulltofta man flög till också.
Ja,
kanske.
Precis. Ja.
Och sen växte du upp i Småland.
Ja.
Hur kom det sig att alltså, någon flyttade någonstans när du var barn?
Min pappa är från Gambia i västra Afrika.
Jag har varit i Gambia.
Har du varit där? Mm. Ja, på semester.
Ja,
det är ju ett turistland.
Ja, särskilt för en viss kategori människor som jag kanske inte tillhörde. Men,
mm. Nej, vad intressant. Vilken kategori då?
Det var ju väldigt, väldigt många kvinnor i övre medelåldern som köpte sex.
Mm.
Jag fick erbjudan om att köpa sex dock.
Mm-hmm.
Jag avböjde väldigt med bestämt. Men...
Ja, det är hemskt. De lider mycket av det som många fattiga länder lider av. Där sexindustri är ju en av de sakerna.
Ja, parentes. Men jag är mandinka, om du undrar.
Du är mandinka?
Ja,
vad menar du?
Ja, men jag ville, det fanns en otroligt vacker kvinna som jobbade, eller tjej som jobbade på restaurangen på hotellet. Mm. Som hette Lena Gay.
Mm.
Hon var mandinka.
Aha.
Och då skämtade jag och sa att jag också var det. Ah. Så att vi skulle kunna...
Ja, vad bra. Jag är fulla.
Ja, okej. Okay.
Ja, Men där föddes min far. Han är idag närmare 70. Han är faktiskt det på riktigt. Inte bara höftat.
Nej.
Så han har bott i Sverige då de senaste 50 åren. Men min mor är från Hårda i Småland. Där jag är uppvuxen också. Även om jag föddes i Malmö. Och därifrån kommer min släkt på min mammas sida sedan alla århundraden tillbaka. Så det är hemma för mig. Jag säger att jag åker hem när jag åker till Hårda. Och till och med mina barn säger det.
Okay.
Hemma till Småland.
Väldigt liten plats.
Mycket liten plats. Mm. Fler kor än människor var det i alla fall fram tills för några år sedan. Nu ska vi inte prata om kor, men att vara mjölkbonde eller köttbonde är ingen enkel sak i vårt land idag. Mm. Så den gården som min släkt har kvar, där finns ju ungefär 40 mjölkkor. Och det går ju inte, det är inte det man går runt på, utan det är skogen.
Gudrun?
Ja, Gudrun var där.
Mm.
Och fortfarande ligger ju Gudrun kvar, jag får säga. Men det är fortfarande ju mycket trä som ligger överallt. Men ja, fast det har ju röjts och så. Man har väl repat sig. Alla repade sig inte. Det tog hårt på flera bönderna runt om i våra trakter. Men vår Tore som driver vår gård, han är kvar.
Alltså ni äger fortfarande en gård?
Nej, det är min mammas kusin, men det är vår släktgård. Där föddes min mormor och hennes syskon. Och då Tores pappa, som är min mormors bror.
Och här någonstans så föddes något slags kärlek till att springa väldigt, väldigt snabbt.
Ja, men här någonstans i min så här, lite alldeles vanliga, men i sammanhanget ovanliga familj så... föddes en lust till att pröva på nya saker och inte låta mig begränsas av vad andra människor tyckte eller tänkte om mig eller vad andra människor trodde att man kunde göra av sitt liv. Så det gjorde att jag provade på väldigt många sporter och idrotter och musikinstrument och jag prövade allt. Ställde mig vid 27an och lyftade och åkte till Värnamo eller Växjö för att kunna gå på olika sporter. Och prövar man tillräckligt mycket så hittar man ju ofta något som man är lite bra på. Och jag hittade till friidrotten. Och valde sen att söka till friidrottsgymnasium och flyttade när jag var 15 år till Växjö.
Hur var din tid i Växjö? Var det härligt?
Ja, det var väl omtumlande och härligt. Alltså överhuvudtaget när jag ser bakåt på mitt liv så är jag lagd åt det hållet att jag ser mycket av det som var bra. Jag kan ju tala med människor som varit med om en del av samma upplevelse de facto, men som vi ändå har tolkat helt olika. Inte minst min bror, jag är en bror och en syster, men min bror som är närmast mig, han hade ju samma uppväxt som jag. Och mycket av det som jag såg som utmanande och inspirerande såg han som förtryckande och begränsande. Därför att vi är olika som personer. Det finns ju ingen sanning. Och också möta människor i respekt för det, att man upplever saker väldigt, väldigt olika, i det lilla som i det stora. Ja, men... Så Växjö var bra. Det var gymnasietid, det var friidrottsgymnasium, det var mycket träning hela tiden. Leva i träningskläder, äta mycket mat, det var första pojkvännen. Det var ju att äntligen flytta hemifrån och kunna köpa Coca-Cola och sånt som inte var tillåtet i min familj.
Varför fick du inte dricka det?
Därför att vi, mina föräldrar, eller framförallt min mamma, var väldigt politiskt och politiskt filosofiskt övertygade om att vi inte skulle stödja Amerikaimperialismen och det vita sockret. Vita giftet, sockret, skulle undvikas till varje pris. Därför var det en sån seger för mig att kunna flytta hemifrån och bara dricka Coca-Cola. Och fortfarande har jag en sån här, ett komplext förhållande till denna mörka dryck, på tal om beroende personlighet, och, och till USA i stort.
Jo, just det. Jag intervjuade Lena Andersson. Hon gick något slags idrottsgymnasium också. Hon utvecklade ju anorexi då. Var du i, liksom, höll du på med, var du i farozonen för det?
Nej.
Vad skönt.
Ja, det var ju väldigt skönt. Det fanns ju sådana runt omkring oss. Men nej. Och jag blev ju inte heller bäst. Jag tror att den kontrollen, att ha den kontrollen eller behöva kontrollera någonting, då maten. Jag var aldrig så utsatt eller kände mig aldrig, eller upplevde, nej, men kände mig aldrig så utsatt eller i sådana behov av att jag tappade fotfästet när jag inte presterade. Även om jag har jobbat mycket både med min självkänsla och mitt eller framförallt min självkänsla. Jag har alltid haft väldigt gott självförtroende. Jag har alltid haft en oerhört stor tilltro till min förmåga att prestera.
Är det det som är självförtroende?
Det är självförtroende.
Okay.
Alltså jag har en stark tro på min förmåga att prestera. Man kan ju ha för gott självförtroende, vilket gör att man blir otroligt förvånad när man inte lyckas. Men jag har alltid känt så att om du springer 3 varv, då springer jag 5. Jag springer du 5, då får jag väl springa 7 då. Så, att jag nu...
så är det alltid relaterat till mig? Eller kan det vara, kan det vara andra människor också?
Det är alltid det jag har tänkt på väldigt länge. Ja. Nej, men överhuvudtaget. Jag har en sån otrolig tävlingsinstinkt i det. Ja, men läser du 10 böcker, då läser jag väl 15 då. Alltså jag tävlar. Man vinner liksom inte över mig. Och även då om jag de facto förlorar. Jag vet en gång jag skulle gå på ett pass på gym. Spinning, jag hade aldrig gått på det. Men jag såg att det var liksom väldigt coola tjejer och killar som satt inne i korta byxor. Så jag anmälde mig till sånt pass och satt bredvid då en tjej som berättade att hon hade till och med tävlingscyklat. Och så frågade jag, vad har du för inställning för motstånd och så på din cykel? Och förutom då att jag hade så jäkla ont i stjärten av den där lilla sadeln så att jag inte kunde gå eller stå på flera dagar efteråt. Alltså, på riktigt såg jag jätteskadad ut när jag gick ut från det där rummet och dagen efteråt. Så kunde jag ju inte sänka. Alltså, det fanns ju flera minuter under det här timslånga passet där jag kunde liksom skruvat ner motståndet. Jag hade inte behövt att sitta och trampa i samma takt med samma motstånd som en otroligt vältränad person som till och med tävlingscyklat. Men jag gav mig inte, det slutade med att jag svimmade. Alltså det går så långt.
Oh, wow.
Jag har inte den här förmågan. Jag blev ju helt yr och var tvungen och så att tränaren fick stoppa. Eller musiken fortsatte, men de hade en högtalare som han pratade, den som ledde passet. Och han fick gå fram till mig och liksom hjälpa mig av, så fick jag lägga mig och andas djupa andetag på marken. Oerhört pinsamt.
Men vadå, svimmade du på riktigt?
Ja, men det svartnade för ögonen. Så precis när han kom fram, han såg att jag var på väg ner. Och det får jag påminna mig själv om, att ibland så finns det liksom inga gränser för mig. Jag bara ska inte. Jag har så svårt för att ge mig. Människor får säga till mig, nu måste du ge dig.
Det låter lite som en annan form av beroende. Ja. Eller är det inte beroende?
Nej, det är ju mer någon sorts, en sorts envishet som gränsar i vissa fall, vid vissa specifika tillfällen, på gränsen till dumhet. Ja, bara ge dig.
Besatthet kanske.
Ja, bara nej. Mm. Det ska gå.
Du är passionerad.
Ja, vad fint. Det låter väldigt mycket passionerad.
Någonstans här så slutade du ju med idrott. Mm. Vad var det som utlöste det?
Därför att jag blev skadad och har tagit enormt många kortisonsprutor rätt in i knät. Och ätit så mycket Voltaren i alla former att min mage inte ens tål det längre. Och så opererade jag knät. Och då var det bara 50-50. Jag opererade mig i Linköping. Att det skulle bli bra. Och det blev aldrig bra.
Okay.
Så jag har fortfarande ont nu. 25 eller 20 år efter.
Kan du springa?
Nej.
Okay.
Alltså inte, jag kan ju springa med smärta.
Men du kan jogga?
Ja, fast jag känner ju alltid av det.
Fan vad värdelöst.
Fast det var ju värt det. Alltså, att få tävla och träna runt om i Sverige och i världen var ju en dröm då.
Hade du någon idol då? Ja, vem var bäst?
Det var många. Jag var alltid från Carl Lewis.
Är det här Flo-Jo-åren?
Ja.
Vet du att hon är död?
Ja, det känner jag till. Nej, men ja, det fanns ju... Ja, men idrottsmän och kvinnor är fortfarande mina idoler.
Är det så?
Ja. Susanna Kallur och Kalla. Och...
Just det. Okej, knät blev inte bra.
Och då slutade jag träna.
Ja.
Och tävla.
Men hade du gått ut gymnasiet?
Det var sista året. Okay. Så det var då jag blev skadad.
Hur var du i övrigt i plugget då?
Ytterst medelmåttig.
Asså?
Ja, ansträngde mig inte alls. Medelmåttig och pinsam i min medelmåttighet. Jag kan förnimma med klarhet hur jag sitter med min samhällskunskapslärare. Och han säger till mig, men Alice, varför anstränger du inte dig? Det vore ju bra om du läste på till ett prov. Och jag lägger huvudet på sned och förklarar för denna man i 40-årsåldern att du vet, jag behöver inte kunna det här. Jag ska ändå ut och tävla över hela världen. Då kommer jag sätta mig in i olika samhällsskikt ser ut. Ja, men så, en ytterst omogen 16- och 17-åring. Nej, så jag anstängde mig inte alls. Och det jag har att tacka var ju att de uppfann detta med högskoleprov.
Mm.
Och gör man högskoleprov tillräckligt många gånger så kan man öka sin intagningspoäng så pass mycket fall så att man kommer in någonstans trots att man har typ 3,0 i gymnasiebetyg.
Men varför? För du gjorde ju tv jättetidigt. Var det direkt efter gymnasiet?
Nej, jag hann läsa ett år på religionsvetenskapliga programmet i Lund. Men jag tog inte då 40 poäng skulle man ju ta då för att...
Var du kristen redan då?
Om jag var kristen redan då?
Ja,
innan jag läste religionsvetenskapliga programmet?
Ja.
Ja, eller det får jag ju säga. Jag är uppvuxen i en kristen tradition.
Ja.
Ja, så det var inte som ett resultat av... Nej, det hade nog blivit tvärtom.
Mm.
Ja, då läste man ju tillsammans med de som blev präster i Svenska kyrkan och så sen också. Och det var ju ett... avhoppen stod ju som spön i backen.
Ja, så var det så.
Ja, första kursen är världens religioner. Så då läser man ju som om islam och buddhism och hinduism och så vidare. Och då var det ju många som började tveka över kring sin övertygelse. Men det var väldigt spännande.
Men du gjorde inte det?
Ja, men jag var nog väldigt tveksam innan dess. Alltså jag var ju intresserad av religion därför att det har en sån bas i att människor tror på något. Alltså inte vet utan tror och vill tro på någonting.
Mm.
Så jag har nog alltid varit intresserad av det problematiska i att tro. Men nej, ja, så jag hann läsa ett år och tog uppehåll från universitetet i Lund för att då göra ett jobb för Sveriges Television som jag trodde bara skulle vara över en sommar. Och det var ju ett barnprogram som hette Disneyklubben. Och då var jag 20-någonting. Men sen förlängdes det och blev flera somrar. Och jag försökte förlänga då mitt uppehåll från universitetet. Och till slut så fick jag ett brev från universitetet där de sa att du får inte behålla din plats längre. Och då genomgick jag en smärre kris. Därför att då hade ju de kursare jag hade, de var ju färdiga mer eller mindre. Och jobbade och fick lön och jag gjorde ingenting.
Men vad hade du tänkt då? Alltså, tänkte du också bli präst?
Jag tänkte bli gymnasielärare i svenska språket och religion. Så jag läste didaktik och pedagogik på lärarhögskolan i Malmö. Men det var i den vevan kort därefter som jag ju kände att jag ju ville något annat än att jobba på tv. Så då började jag ju plugga heltid på Stockholms universitet. Och det är därifrån sen jag har min examen.
Ja, det var någonstans i slutet av 90-talet.
Ja.
Mm. Tyckte du inte att det var roligt att göra tv?
Jo, men inte lika roligt och givande och intressant som det var att diskutera EUs tre pelare i F-huset på Stockholms universitet.
Mm.
Jag kände ju att det var ju där. Det var det jag ville. Jag ville arbeta med politiska och sociala frågor på ett tydligare sätt än vad jag kände att jag fick möjlighet att göra.
På Disneyklubben?
Ja, eller ens på, då jobbade jag på Kalla fakta och så på TV4. Men det var, nej, jag ville något annat.
Det var ju du och Johan Pettersson och Eva Röse som gjorde det där. Det har ju gått hyfsat för er alla tre.
Ja.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Ja, men Johan och Eva är ju så oerhört begåvade, det är ju fantastiskt. Alltså Johan, som del, förutom då alltså Pattaya och allt det han skriver och gör både bakom och framför scen, har han ju också skrivit böcker och så. Och Eva är ju en av våra främsta skådespelare, som är ett otroligt brett register och som dessutom är en av mina bästa vänner.
Vad mysigt.
Ja, ja. Så vi träffades då.
Nu, det här är ju jättekonstigt att jag gick in på Facebook nu.
Så intressant var jag.
Exakt. Nej, men anledningen till att jag gjorde det var att jag tänkte att jag skulle se om du är med där.
Nej, jag är inte det. För några år sedan, kanske 10 år senare än vad man borde gått med, så tänkte jag att jag skulle gå med. Då gick jag in där och då såg jag att det fanns ungefär 8 Alispa med min bild och som utgav sig för att vara jag. Så då kände jag mig då så. Det finns ju andra som håller.
Som upprätthåller.
Ja. Mm. Så att jag är inte med.
Nej.
Vi har Instagram.
Ja, vad kul. Men du twittrar inte.
Nej.
Varför gör du inte det då?
Nej, jag har precis börjat med Instagram. Jag ska erövra ett socialt medie i taget.
Okej, jag fattar. Jag tänker så här, för att det som är roligt med dig och det som gör dig lite atypisk som minister kanske, det är ju att det känns fan som att du har levt på något sätt.
Mm.
Det gör mig glad.
Vad bra. Det är ju någonting, ja, jag kanske förkroppsligar det till viss del och det är jag glad för. Men det är också någonting som är viktigt för mitt parti. Alltså, om man läser vårt partiprogram, Miljöpartiets partiprogram, så står det väldigt tydligt där att vi vill vara en kanal för människor. Och vi är ju också det enda partiet i Sveriges riksdag idag som har en rotationsprincip. Vi får ju inte vara i samma position mer än 8 år. Just därför att vi vill inte att det här ska bli ett yrke som vilket yrke som helst, att vara politiker. Utan vi tror att människor och samhället i stort mår bra av att människor som har varit i verkligheten kommer in och gör politik med alla sina erfarenheter och sina visioner. Och sen får man gå tillbaka till verkligheten. Och jag känner också att jag bär med mig de erfarenheterna jag har. Både som generaldirektör visserligen då för en statlig myndighet, men innan dess från ett börsnoterat företag och innan dess från det civila samhället där jag har lett organisationer. Och jag har en väldig nytta av det idag i min roll som minister.
Har du varit i slagsmål någon gång?
Ja, mycket.
Har du det?
Som barn, ja.
Ja, men i vuxen ålder?
Nej, jag slåss inte. Det var ju lönsamt. Jag tänker mycket på vad som lönar sig nämligen. Och när jag var barn så var det lönsamt. Det ska jag erkänna. I situationen när de som ville förtrycka mig nådde en viss gräns och jag slog hårdare än vad de gjorde, även om de var äldre än mig, och sprang fortare. Därför att det var det språket de förstod och det satte mig i respekt. Men eftersmaken, att få respekt därför att jag svarar med samma medel som de använde mot mig, den tycker jag fortfarande än idag är jobbig att bära. Jag vill inte vara en sån som använder sådana metoder.
Men är det inte så kristet?
Nej. Det här med att jag är kristen, det är ju så intressant. Är det någonting som du tänker mycket på? Jag menar, jag tror inte att jag är mer kristen än hälften av alla andra i regeringen eller mindre än hälften av alla i förra regeringen.
Nej, det kanske inte. Men du är ju liksom, när man googlar dig så är du ju ändå, alltså det finns, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men någon förening som gör, slår mynt av att du faktiskt är...
Medlem i Svenska kyrkan och protestant.
Ja, men exakt. Du övar på att tacka Gud varje dag, säger tidningen, har du sagt till tidningen Dagen och sådär.
Ja.
Det är väl ändå...
Ja,
Jag menar inte förelämpa dig på något sätt.
Oh, nej, jag tycker inte alls att det är förelämpa dig. Men det är bara att det är så stor... Det är så intressant tycker jag att det idag i Sverige är en ganska stor sak. Och för mig är det så här en privat sak som jag inte alls... Jag är ju inte teolog. Jag kan ju inte religion. Även om jag läste några poäng på religionsvetenskapliga programmet så har jag aldrig utgett mig för att kunna teologi. Och jag motsätter inte ens tanken att om jag hade... fötts i ett land där hinduismen var stor, att jag kanske hade varit hinduist. Alltså,
nej, det får man väl ändå tro.
Ja, att precis. Jag menar, så att jag är ju inte bevandrad i och kan inte teologi. Och det är ju tur då att det inte är mitt jobb på det sättet som att arbeta för alla människors lika värde och för demokrati. Det är ju mitt jobb idag som minister. Men det är, jag tycker det är intressant att det väcker så mycket tankar och
känslor. Ja, men det, precis. Det hade du sagt någon gång också. Att du får aldrig så mycket hatbrev som när du pratar om att du är kristen.
Mm, ja, eller om någon säger det eller om du står någonstans.
Mm. Herregud, jag har varit där, funderat lite över det där också. Jag har ju kommit ut i värvet som kreationist till exempel. Det är ju jättekonstigt. Ja. Och sen har jag tänkt så här, men det där måste jag hålla käften om. Jag kan inte vara öppen kreationist, det är jättekonstigt.
Varför det? Det kanske behövs en annan.
Nej, jag tror inte det. Jag tror snarare tvärtom. Nu har jag liksom, nu är jag kanske lite indoktrinerad av de liksom mest militanta agnostikerna. Nej, inte. Vad heter det som är när man säger att Gud inte finns? Agnostiker, då är man öppen för möjligheten.
Ja.
Vilket jag tycker är rimligt. Ja. Men vad är det där när man är...
Ateist.
Tack.
Ja.
Eftersom religion har ställt till så mycket skit så tänker jag så här att det kanske är smidigt om man inte göder det maskineriet på något sätt som religion ändå är. Ja. Å andra sidan, det var jättelänge sedan som Svenska kyrkan uppviglade till att vi skulle korsfästa bögar eller sådär. Det har inte hänt i modern tid.
Nej, det har inte hänt. Men det är precis som du säger. Det är ju ett ansvar i också att inte uppvigla till det som allt det hemska som kan rymmas inom religion. Och samtidigt så att uppmuntra människors rätt och frihet att fördjupa sig i andlighet och finna kraft och idé och mening med sina liv. Det är en svår balansgång, men den tål att diskuteras och tänka på.
Verkligen. Har du knarkat?
Nej.
Inte ens rökt på lite?
Nej, jag trodde ju att jag hade gjort det.
Okej. Okay. Ja.
Tills jag, och det har jag berättat, men det var ju väldigt, väldigt roligt. Inför att vi blev stats- och blev utnämnda så skulle vi verkligen gå igenom allting och erkänna allting. Och då gjorde jag det på ett väldigt högtidligt sätt, berättade att jag hade rökt där jag rökte Mariana och sådär. Och verkligen tydliggjorde det, vilket blev ett löp på tidningen Expressen. Det skrattade jag jättemycket åt och sparade. Mm. Så här, knarkskandalen. Och då fick jag ju ett sms som jag sparat, som jag har i någon av mina telefoner här ute, av en kompis som skrev så här: men Alice, din tönt. Det var inte Mariana, det var parfymerad tobak från Indien.
Aha, okej.
Okay. Ja.
Någon sån här bidis eller vad det heter.
Ja, okay. Precis. Så jag håller det för osannolikt.
Mm. Har det någonsin varit så höga insatser som nu för att göra bort sig, så att säga? Eller så kanske man inte ser
jo,
på det?
Jo, nej. Jag förstår frågan. Det kanske det inte har. Å andra sidan är jag ju väldigt förberedd. Före detta jobbet var jag generaldirektör för myndighet. En relativt stor myndighet. Jag rapporterade till den förra regeringen. Maria Arnholm var det statsråd som ansvarade för min myndighet. Innan dess arbetade jag då som hållbarhetschef på ett stort företag. Så jag har hanterat väldigt stora summor pengar, jag har lett många människor. Jag är van vid att bli granskad och föra talan och vara en del av en offentlig granskning som jag tycker att makten ska utsättas för. Så visst, nej, insatsen kanske aldrig har varit så hög. Å andra sidan har min förberedelse aldrig varit större heller.
Nej. Jag skrev en lite ledande fråga, men jag förstår att du inte riktigt ser det så här. Men varför tog du det här trista decenniet mellan tv-karriären och politiken egentligen?
Varför jag tog de åren?
Du verkar ha haft det skittråkigt.
Alltså, har jag framställt som att det var tråkigt? Hör du inte vad jag säger? Jag har ju lärt mig enormt mycket de här åren.
Jag vet, du säger det.
Ja. Men... Och hade inte jag haft de här åren av att jobba i näringslivet på ett börsnoterat företag, rapportera till styrelser, kvartalsrapporter, leda myndigheter. Alltså jag har ju hela paletten, jag undrar, alltså det tycker jag fler borde avundas, att jag har varit ute i verkligheten och nu kan göra politik av det, alltså baserat på det.
Jag vet, men...
Jag har ju lärt mig hur mycket som helst. Jag har ju lärt mig saker som jag inte kan... Jag vet inte, hur skulle den här kursen se ut på universitetet? Eller vilken, hur många kurser? Jag har ju fått praktisera realpolitik på så många håll och kanter. Få förunnat. Så det är inga tråkiga år mellan tv-karriär och nu. Det där decenniet har ju gett mig så mycket på fötterna. Så att jag har ju bara öppnat första dörren. Och jag ska öppna många dörrar till.
Mm. Vad fint. Mm. Var är du om 5 år då?
Ja, en jättebra fråga. Det ska bli spännande att se.
Du vet inte eller? Har du någon tanke?
Ja, antingen och förhoppningsvis är jag i regering och annars är jag i riksdag. Men det är ju mer den fysiska platsen.
Du kommer inte sluta som politiker med andra ord?
Nej, inte nu. Till syvende och sist, eftersom jag är miljöpartist så har vi en rotationsprincip. Så jag får ju inte vara i rikspolitiken hur länge som helst. Men... Det här är ju ett övervägt beslut. Jag hade många diskussioner med vår partistyrelse och med personer i vårt parti innan jag verkligen tog det här steget. Så nu är jag här med bestämdhet. Det var ju redan förra valet och EU-valet och valet innan dess som jag var på väg. Men hela tiden valde annat. Så nu är jag här för att kanalisera det som jag vill.
När grät du senast?
Jag känns som att jag har gråtit idag.
Det var en liten tår.
Ja, jag grät lite i vårt allvarliga samtal innan vi satte på. Så grät jag nog lite igår. Jag gråter nog lite mer eller mindre varje dag.
Gör du det?
Ja, men jag jobbar med frågor och möter människor som är de allra mest utsatta. Och i frågor som gör mig så jäkla förbannad och frustrerad. Och då har jag, så att jag gråter av många anledningar. Men jag har väldigt lätt, alltså det kommer ofta tårar i mina ögon när jag blir väldigt upprörd och känner mig maktlös eller frustrerad eller förbannad. Alltså jag blir så arg så jag börjar gråta. Vet du vad jag menar?
Mm.
Den om Aaron Swartz till exempel, då grät jag också väldigt mycket. Mm. För jag har sett ofta är det någonting som utlöser en sorg som gör en ledsen. Sen sätter man det i större sammanhang, hur det ser ut i Sverige, hur det ser ut i världen, och då blir det ju att det trycker på helt enkelt. Mm.
Jag skulle gärna gråta oftare.
Du gråter inte så om du äter något som är väldigt, väldigt gott.
Nej.
Vadå,
gör du det?
Ja, ibland när jag har varit på vissa restaurangupplevelser. Att det blir så stort för mig att det är så gott.
Ja,
så då kan jag börja gråta.
Underbart. När hade du en sån upplevelse senast då?
Ja, det var jag och Johannes var någonstans. Och så var den helt fantastisk. Och då sa Johannes, nej, nu börjar du gråta. För han såg att jag satt bara helt tyst. Och han förstod att det var för maten. För han har ju levt med mig länge. Men att det är så fantastiskt. Man bara känner ju alla smakerna bara växer i munnen. Och det kan vara en ren smak. Det kan vara så här hallon. Ja, men du vet, i en parfait. Eller det kan vara vad som helst. Men du vet, när man känner att det här maten, det här brödet, den här... tapenaden är gjord av kärlek. Så jäkla fint. Visst är det?
Ja,
saker gjord med kärlek. Det kan vara en pizza som bara gjord med kärlek. Och det gör hela den kryddan. Ja, jag älskar. Ja, då kan jag också. Fast då är det gråt. Då är det tår. Jag får tårar i ögonen. Det är som att mina tårar är väldigt nära kopplade mitt känslocentrum i min hjärna.
Underbart.
Mm.
Har du dödsångest?
Nej. Jag hade fram... till för, jag vet inte hur många år sedan, men jag vet ögonblicket, jag vet när den försvann.
Varför det?
Dödsångest är ett väldigt starkt ord. Det finns säkert en klinisk översättning och det ska jag ju inte missbruka. Men jag var bland annat flygrädd därför att jag var rädd för att dö. Men sen så gick jag först en kurs i flygrädsla för att mota flygrädsla som inte hjälpte. Men man fick ställa alla ens dumma frågor till duktiga ingenjörer och flygkaptener och alltså, stewards. Men sen så flög jag och då när jag var uppe, satt i planet och närmade mig Bromma och det var så här klarblå himmel och jag såg allt där nere, det gröna och de små husen och gatorna och vägarna. Då var det som att jag förlikade mig med att ja, men antingen lever du ditt liv och gör det bästa av det. Och då kommer det ingå att flyga ibland och göra andra saker som utsätter dig för en viss risk. Eller så väljer du att inte leva och leva ett väldigt isolerat och rädshåget liv där du avgränsar dig själv från möjlighet att göra skillnad. Nu får du bestämma dig. Och då kände jag att jag väljer detta. Och då var det som att jag Jag är bra på att bestämma mig för saker. Jag bestämmer mig. Det finns nackdelar med det, så det är inget jag ska kokettera i. Men jag kan väl så här, jag bestämmer mig, sen så kör jag. Så då bestämde jag mig. Nej, men nu, du bejakar detta och du öppnar den dörren med hull och hår. Och då var det som att min hjärna bara slog om. Sen dess har jag aldrig varit flygrädd.
Vad skönt.
Och släppte dem med döden. Och sen har jag väldigt, så jag har ingen romantisk syn på livet. Jag tycker att livet är rätt meningslöst.
Och då barnen och
det? Nej, men det är ju, alltså, det stora hela. Så är det ju. Ja, men det är ju det ju. Alltså livet är ju meningslöst. Alltså det vill alla på här och sådär. Men det enda som ger livet mening, det är ju att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. Och där finner jag min kraft. Att jag ska i alla fall göra något med mitt liv. Jag ska inte bara lalla på. Nu har jag fick det. Ja, tack. De låg med varandra och så gjorde de mig. Nu finns jag här. Jag har en hjärna. Och jag liksom har fått vissa förutsättningar och vissa inte. Men då ska jag i alla fall göra det bästa av det. Det är det enda meningsfulla jag ser. Jag träffar Johannes. Vi är barn och vi har så här roligt. Men, och tråkigt ibland. Men ja, nu finns de. Får hoppas att de också liksom försöker göra det bästa av det livet vi fått. Men jag ser ingen så här, jag har ingen så här romantisk. Jag är, de som lever nära mig, som Johannes och mina bästa vänner, Eva och de här, de tycker ju att jag är krass. Sådär. Mm. Ja, ja. Jag känner att jag har inte tid liksom att... Jag har inte tid att älta, jag har inte tid att inte förlåta. Alltså nu, låt oss gå vidare. Det gör inte så stor sak och saker. Jag tycker mycket förstoras upp. Och det blir också ganska patetiskt i ett litet land som Sverige som har 9-10 miljoner människor, lika mycket som i Chicago, en stad i USA. Och det finns många större städer i världen. Jag tycker om rörelse och att vi bara fortsätter. Istället för att stanna upp och titta sig själv i naveln. Vem bryr sig?
Vad händer när man dör?
Ja, men ingenting kanske. Och inte det en befriande tanke?
Nej, det går inte. Jag kan inte. Nej, jag kan inte ta in det.
Att det bara inte händer någonting?
Nej, det går inte.
Mina barn är ju den åldern som de gärna vill prata om döden och så. Och jag tycker det är jätteroligt att utmana dem med olika saker som händer. Och de tar det ofta väldigt långt, så här, pest eller kola, hur dör du helst? Det är också ett sätt för dem att hantera det läskiga, att det bara kan ta slut. Men jag gillar ju det mest av alla. Så Johannes hör ju, jag bara hitta på ännu värre saker. Och då kommer ju fram till, alltså, hur dör man? Så pratar hon så här. Då kom min 8-åring på det här, men man sprängs. För hon har kommit på att det värsta är liksom att bli död genom utdragen, död, jagad av zombies. Så hon har gjort en sån här handbok, väldigt roligt. Där hon då har illustrerat och har de 10 sätten att klara sig från zombiesarna. Och till slut, sista punkten är liksom dö. Och de andra punkterna, allt är från så här, göm dig, spela död, hitta ett vapen, beväpna. Alltså hon har otroligt många såna olika vägar att gå, men sen så är det bara till att dö. Och då specificerar hon inte det, så då vill hon gärna prata med mig om det, hur man då bäst dör då när det är helt kött. Då har hon ändå gjort fullföljt de 9 ovan punkterna. Och då kommer vi fram till, då frågar hon mig, men om man sprängs, hur blir döden då? Och då sa jag, den är nog jättebra. Det går ju väldigt, väldigt snabbt och man hinner inte tänka någonting. Så hade vi liksom en stor diskussion där hon ritade färgglatt i häromdagen faktiskt bara hur det här ser ut. Och man bara sprängs, det var bara så här rött och orange och så. Och man blir små mikroskopiska bitar så att det finns ingenting. Och hon var så otroligt stolt och glad över det. Tills hennes far kom hem då som är en lite mer känslosam människa. Lite mer av din typ faktiskt. Så han frågade mig sen när alla barn har lagt sig. Bara, Alice, det här med att du och då, unge, att ni har kommit fram till att just att sprängas var det bästa sättet att träffa. Jag bara, ja, men han vill inte gå in i det djupare. Men det var ju en slutsats efter många diskussioner och vänder. Men jag tror det är viktigt att ändå förhålla sig till. Jag menar, vi tillhör ju en del av mänskligheten som lever länge och har relativt goda liv om man jämför med många andra människor här i världen som dör unga och ofullbordade och utan att ha fått pröva på hälften av det som vi har fått uppleva och känna och tycka och tänka. Så genom att akta livet väldigt noga och just känna att man gör det bästa av det, så känner jag mig också väldigt tillfreds med att om jag skulle dö nu, vilket jag inte vill för att jag vill göra mer, så får jag väl ändå säga att jag har haft det väldigt bra i jämförelse med väldigt många andra, och därför har jag förlikat mig med det, att det vore väl helt fair. Fast jag vill inte, men jag... Många lever ju inte tills de blir 40 ens, och jag är ju snart 50.
Har du haft självmordstankar någon gång?
Ja, när jag var i 13, 14, 15 års ålder, då hade jag en vän som, ja, tillsammans diskuterade vi livet. Och vi såg väl ingen mening med det då heller. Men kände väl inte ens att vi ville ge oss in i det. Så då hade vi sådana diskussioner. Jag vet så här i efterhand inte hur allvarliga de var. Jag läser mina dagböcker från den tiden och ser ju att vi var avancerade i liksom vilka metoder och sådär.
Var sprängning på tapeten redan då?
Nej, det var det inte. Jag var inte så. Det var mer så här tabletter eller ja, olika former och så. Och jag vet egentligen inte hur mycket vi gick igång på. Nästan på något pornografiskt sätt. Att liksom prata och gå in i det här, bara hon och jag, och verkligen detaljerat bygga upp vår egen värld i detta. Men att vi ändå hela tiden, jag vet inte hur mycket vi redan då, eller då, kunde förhålla oss till att det var någon sorts parallell, ett parallellt rum till en verklighet vi ändå visste fanns där. Alltså hur mycket vi äggades av att gå in i den, öppna den dörren och vara där. Så jag vet inte hur, egentligen hur mycket allvar det var i det och hur mycket som var övergående hormoner.
Du, vad gör du med pengar på?
Ja, på det sättet blir jag väl så här retligt miljöpartistisk, men jag försöker ju tänka mycket på min konsumtion och köpa kvalitet. Och nu vad är, det, är ju det här en högkvalitativ blus för 45 kronor som jag hittat på en second hand butik.
Mm.
Så tyvärr kommer jag ju inte alltid så billigt undan. Men vad lägger jag pengar på? Ja, men hyra. Alltså det är ju mycket så, boende och mat. Ja, det är väl mycket, det är väl de stora utgifterna, lånet.
Har du något slags hemhjälp eller barnpassning?
Ja,
eller?
Vi har anlitat barnvakter som vi anlitar. Men ingen löpande, alltså ingen au pair eller någon barnflicka eller barnpojk som bor hos oss.
Var det liksom segt att behöva gå ner till politikerlön?
Nej. Alltså jag har aldrig haft så mycket fokus på pengar. Och det beror ju på att jag alltid har haft dem. Jag har ju tjänat mycket pengar ända sedan jag var i 20-årsåldern och började jobba på tv. Däremot när jag började arbeta på rättvisemarkt, när jag blev generalsekreterare för Fair Trade i Sverige, då fick jag ju sänka min lön med, vad blev det, en femtedel av det jag då tjänade. Vilket min pappa tyckte jag var galen. Så han har ju haft ett väldigt fokus på pengar och att klara sig, men, och lite till. Så att på något sätt, och jag vet ju att det är förunnat att kunna säga så, men jag har aldrig behövt välja ett jobb för ett annat därför att jag tjänar mer pengar på det. Och det har jag aldrig ens föresvävat mig att jag skulle göra ett sånt val. Jag har kunnat, de jobb jag har valt därför att jag vill det, därför att min lust får mest utlopp där, de jobben har ändå varit jobb som är väldigt välbetalda, precis som det jobbet jag har nu. Jag tjänar ju närmare 130 000. Det är ju väldigt mycket pengar och väldigt mycket mer än vad de flesta människor tjänar.
Nästan onödigt mycket.
Mm.
Kan inte sänka era löner?
Jo, eller det behövs ju en majoritet för att vilja göra det. Och där är vi ju inte än. Men jag tycker också att det är för mycket.
Skulle du vilja ha Åsa Romsons jobb?
Som språkrör? Ja. Eller som miljöminister? Eller som vice statsminister? Nej, skulle jag inte vilja. Jag är väldigt nöjd med att vara kultur- och demokratiminister.
Hur ser ditt idealsamhälle ut?
Ja, mitt idealsamhälle är ju ett hållbart samhälle. Där vi...
Det var ett tråkigt svar.
Ja, men det är ju verkligen det, och vi är ju så långt ifrån det. Men när jag besöker byar, ekobyar eller områden i USA finns ju hela mer eller mindre städer.
Förlåt, det var otrevligt sagt.
Ja, men det kanske man tycker att det är tråkigt. Men det finns ju en häftig känsla i det, att det går runt och att det kan fungera. Men det krävs ju att alla vill det. Det är väldigt svårt att tvinga fram både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Men det går ju, och vi går ju däråt. Jag tänker på det nu när jag lyssnar på nyheterna och Almedalstalen i sommar. Det som mitt parti talade om redan för 33-34 år sedan när vi bildades, och ännu mer bara för 10 år sedan. Nu börjar det bli allmänt att alla partier talar om det, att vi måste ställa om och sådär. Det har vi pratat om i 33 år. Vi är helt enkelt lite före vår tid, men det kommer väl. Och det är det samhället jag drömmer om och som jag tror på och som jag arbetar för. Ett samhälle där vi balanserar våra resurser. Ja. World Overshoot Day var bara för några dagar sedan, eller en vecka sedan. Alltså när vi, det datumet när vi har levt, där vi från och med det datumet så lever vi över tillgångarna. Alltså kopplat till vad jorden producerar.
Och det var någonstans här i början av augusti då?
Ja. Tänk den dagen vi kan börja förskjuta den dagen tillräckligt långt framåt. Tänk den dagen när året går ihop.
Ja, eller att vi är miljöpositiva till och med.
Ja, kanske. Till och med det. Mm. Ja.
I ditt idealsamhälle, ska vi ha nationalstater?
Redan när jag läste statsvetenskap så fanns det en kurs och med kurslitteratur som heter alltså, Nationalstaten är död. Och vi talade mycket kring det, vilket man ju trodde då på 90-talet. Sen har ju, är vi ju en del av en backlash där nationalstaten på flera olika sätt har stärkts. Jag hoppas ju och vill tro, men det kommer nog ta nästan längre tid än det kommer ta att skapa ett mera hållbara samhällen. Att nationalstaten inte kommer behövas utan att vi organiserar oss på andra sätt. Men det kommer ta sin tid. Det går ju helt andra vindar runt om oss, både i vårt land och runt om i Europa.
Du, jag pratade med några vänner inför vårt möte och det här är kanske lite för privat och då får du säga ifrån, men vi fick lite intrycket av att du lever i ett dysfunktionellt förhållande. Alltså, det verkade som att du tackade ja till det här jobbet utan att berätta det hemma nästan.
Nej, det är ju hemskt om det, eller det är inte hemskt. Jag kan förstå att man kanske upplevde det så, men det stämmer ju inte. Min man har ju vet, det här har ju varit på gång under så många år och jag har verkligen varit nära att hoppa på vid tidigare val. Så det här har varit en pågående diskussion. Och Johannes trodde ju när jag skulle ha ett av mina möten med Gustav Fridolin, då trodde han ju att det var det här. Och jag trodde att det var någonting annat. Så att han var ju inte förvånad när jag ringde upp honom efteråt och berättade vad vi hade talat om och vad jag tänkte tacka ja till när statsministern skulle ringa. Så nej.
Nej, okej. Okay. Vad skäms du över?
Jag kan ju skämmas över dumma saker jag gör. Men annars är jag väl inte så mycket. Alltså det är ju lättare att inte skämmas om man vet om och är väl medveten om alla sina brister och pinsamheter. Men sen kan jag ju skämmas när människor runt omkring mig, alltså, eller jag, som jag läser eller tar in, människor med makt säger dumma saker. Jag vet att jag blev så här blossande varm och röd när jag såg en intervju med Trump häromdagen. Mm. Och kände att jag blev generad över okunskapen. Men vad skäms, för var din fråga vad jag skäms över mig själv? Eller tänkte du mer vad jag skäms över stort i världen? Jag kan skämmas över hur vi... Att man lever över sina tillgångar tycker jag är oerhört pinsamt. Att äta på kapitalet.
Har du bil?
Nej, det har jag inte.
Hur resonerar du när du åkte på bil hit istället för att åka tunnelbana?
Ja, nej.
Hade du fått åka tunnelbana?
Nej, det hade jag inte.
Okay.
Så då får man ju väga det så.
Mm. Just det, men du får inte prata om det där.
Nej, fast det kan jag ju säga att jag inte får åka tunnelbana. Nej, tyvärr. Nej, men det är ju hela tiden sådana där avvägande. Alltså, mitt samvete rider mig ständigt kring hur jag lever mitt liv i den del av världen och i det konsumtionssamhälle vi lever i. Jag brottar ständigt med det. Så det är väldigt få saker. Ibland får jag sådana här kommentarer. Ja, men du har ju faktiskt gjort det här. Ja, som om jag inte var med. Alltså, jag är väldigt väl medveten om mina fotavtryck. Mina ekologiska fotavtryck. Mm. Och det är ju inget jag är stolt över.
Nej, det där med flygandet, det är väl också bland det värsta man gör, va? Mm. Är det inte det?
Jo. Men, och då fick jag tänka, då gör jag så att när jag flyger, som nu när jag var i USA, då kan man klimatkompensera dubbelt. Alltså jag försöker hela tiden tänka så där, och för mitt eget samvete skull åtminstone. Men det är ju också därför det är så viktigt att det ska vara lätt att göra rätt. Alltså det funkar ju inte om vi som är miljöpartister går runt och lever som några perfekta människor i någon sorts bubbla. Då kommer det ju aldrig bli självklarheter för de många.
Ibland måste man måla båten.
Med giftfärg. Ja. Nej, det tror jag då att vi ska undvika. Men jag menar, det går ju inte. Alltså vi måste ju liksom... Det där med att sätta sig på höga hästar och verka perfekta blir bara löjligt. Så jag tror det är bättre att liksom blotta sig. Vad en vanlig människa gör det lätt att göra rätt. Liksom. Det handlar ju inte om oss just nu heller. Det handlar om våra barn och barnbarn och barnbarns barnbarns barn. Och att det ska finnas en jord som är så bra för så många som möjligt.
Vi lånar jorden av våra barn.
Ja, precis. Nej, men det kan ju låta så, men det är ju det handlar om. Och vi kommer ju vara där. Ni kommer säga sådär när vi sitter där om 50 år. Det var precis som Miljöpartiet sa för 50 år.
Äter du kött?
Nej.
Fisk?
Ja, jag var så hungrig under andra graviditeten. Så jag skulle kunna ätit en ko om den stod bredvid mig. Alltså vad som helst. Och så då började jag äta fisk.
Okay.
Så det gör jag ibland, men mest inte.
Okej. Okay. Är det inte svårt med ditt liksom hektiska liv?
Jo, det är därför jag inte äter. Vi har så här bars och så med mig och nätter i fickan och så. Men det kan vara svårt. Men det var svårt däremot. Jag var ju nu i, jag reste ju genom många delstater i USA med bil. På tal om CO2-utsläpp. Och då var jag i Wyoming där. Och då när jag skulle äta på den här ranchen vi bodde på. Det var ju så mycket kött. Så då frågade jag, fick vi någon sorts sallad som, med mycket majonnäs. Så man såg inte riktigt vad som var i. Jag tänkte, det kanske är kyckling eller så. Så jag frågade om det var något kött i den. Och hon bara, no, no, just a little. Det tyckte jag var så roligt. Och då var jag så himla hungrig. Och min bror, som jag var med, han ville få skratta. Jag sa, just a little. Mm. Ja, men... Det var deras syn på att, ja men det kan du äta, det är inget fara, det var lite. Men då satt ju där mina salladsblad. Alltså jag lev ju med en riktig köttätare som bara äter kött i stort sett. Men det är ju, om det är någonting som är ohållbart så är det ju det. Att odla kött tar mer energi än vad det ger. Så att det är ju en bra sak att inte äta kött.
Du, hur är det med komplimanger?
Att ge?
Att ta. Du har ju liksom objektifierats i, vad är det, 25 år då?
Nej, men jag är nog bättre på att ge än på att ta. De biter inte på mig. Om man vill ställa sig in hos mig så är det inte genom komplimanger. Det finns, då är det nog, det finns nog andra sätt att göra det på. Gå ner i spagat.
Och laga tapenad.
Ja, tapenad. Laga mat. Faktiskt, min man följer för genom en gryta. Ja, men laga god mat.
Hur ser du på kvotering alltså i bolagsstyrelser? Kan det bli en bra grej i framtiden?
Ja, vi i regeringen menar ju att om inte det sker en förändring så kommer vi bli tvungna att driva den frågan. Men det rör ju på sig.
Har du kvoterats in någon gång?
Alltså inte uttalat eller medvetet. Men det kan ju mycket väl vara så. Och,
jag du är ju väldigt kvoteringslämplig.
Ja, så jag menar att om de var ute efter någon som var... begåvad, stark, tuff och tydlig, men också med perspektiv av att identifiera sig med ett kvinnligt kön och ha erfarenheten av att vara andra generationens invandrare, så gör det inget om jag har blivit inkvoterad någon gång.
Har du problem med ditt livspussel?
Jag förhåller mig inte till något livspussel. Jag tycker det är en pålaga som mer skapar ångest. Jag läste någonstans att om man skulle hinna med allt det som många menar att man ska göra i sitt liv, träna, äta, umgås med vänner, jobba, vara med sina barn, så behövde man vara det typ 50 timmar om dygnet. Men det var något helt absurt. Det finns inte. Så jag tror det är bättre att tänka så här. Allting har sin tid. Saker och ting skiter sig. Vissa saker hinner man med. Nu väljer jag detta. Men göra det så medvetet som möjligt. Jag väljer att inte... titta på tv till exempel. Eller jag väljer att vara med mina barn om jag får någon tid över. Alltså välj saker och välj bort, men inte känna sig snuvad på någonting som man inbillar sig ska ingå i något sorts liv som vi har en norm för.
Men har du dåligt samvete gentemot dina barn?
Nej. Jag bestämde mig tidigt när jag fick barn att dåligt samvete lönar ju sig inte. Jag tycker inte om saker som inte är lönsamt. Det är ju ytterst olönsamt att gå runt och ha dåligt samvete. Det ger ju mig verkligen kraft och energi och det blir definitivt inte bättre för mina barn.
Vilket är ditt största problem?
Just nu?
Ja, i livet.
Mitt största problem i livet? Nej, men mitt största problem är ju att alltså det val jag har gjort, att vara politiker, att nu ge de här åren att ägna mig åt det som jag tror kan skapa förutsättningar för en bättre värld. Det är ju också min största utmaning, att få till det. Att göra detta, att få med sig så många som möjligt. Alltså vi är ett parti, vi fick 7% i valet. 93% röstade inte på oss. Där har du ett problem som heter duga. Vi har att göra. Mm. Så det är nog min största utmaning. Men med andra ord så ligger det liksom inte enbart något negativt i ordet problem för mig. Det är någonting som ska lösas.
Men det var också jobb.
Ja, fast jag gör nog inte... Jaha, det blir ju tydligt nu. Jag gör nog inte så stor skillnad på det där med jobb och... Alltså, alltså de val jag har gjort genom hela mitt liv har jag ju också kunnat göra avlönat. Så att jag har inte så stor... Det är inga stora marker eller hektar mellan mitt privata liv och mitt jobbliv. Utan det är ett, där är jag. Jag kanaliserar all min kraft och energi i det som är mitt liv och där får också mitt jobb plats.
Fint. Jag tänkte på att du har ju blivit intervjuad så mycket. Eller så mycket kanske inte är, men du har ju blivit intervjuad väldigt många gånger. Är du rädd för vissa intervjuer? Så här? Alltså söndags- eller Ekots lördagsintervju? Eller?
Nej, jag försöker tänka efter om jag har varit rädd. Mitt spontana svar är nej, jag är inte rädd. Men jag är ju inte rädd. Jag är ju inte rädd håksen. Jag är inte lagd åt det rädda hållet. Så jag har väldigt svårt nästan att förknippa mig med den känslan. Jag kan inte ens komma på något som jag är rädd för.
Att barnen ska göra illa sig eller?
Ja, fast ja, det kan ju alltså förstår du, men det är sånt jag väljer att lägga min kraft och fokus på sånt som jag kan påverka. Jag menar, om jag är nervös inför en intervju, då får jag väl läsa på då om det är något som jag känner att jag inte behärskar, så då läser jag på. Alltså jag är väldigt rationell så där. Gör vad är utmaningen, gör det du måste och annars skit i det.
Ja, vad bra. Ja. Vill du rekommendera något?
Äta och sova.
Ja, okej. Okay. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua... Oj, det finns så många fantastiska. Du behöver aldrig vara rädd för att det tar slut. Men ska jag ta bara en? Jag kan bara plocka någon av alla inspirerande, fantastiska.
Säger en miljöpartist och är jag rädd att jag måste fundera på
nej, du, jag känner, hur jag ska spränga jag känner mig själv. En del som... Jag har fyllt den kvoten. Men Marie Ledin.
Ja.
Begåvad, snabb, vass, kvick, rolig, drömmänniskan, drömkvinnan, Marie Ledin.
Tack för att du tog dig tid, vad kul.
Ja.
Vad härligt att äntligen få träffa dig.
Ja, tack så mycket. Det känns bra att ha varit här.
Mm. Alice Bah Kuhnke, tänk att det kan vara så kul att intervjua politiker också. Alltså, hon har ju helt rätt i att det kommer aldrig ta slut på gäster för mig, och det gör mig otroligt glad att jag kommer att ha jobb även framgent. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Jag heter Kristoffer Triumf. Triumf på Twitter. Jag har lovat att skicka en nakenbild till min 40,000 följare där. Kanske kan vara något att se fram emot. Lovisa Olsson klipper, hon heter Ganske Now i sociala media. Och Alice Bah Kuhnke, hon heter Alice Bah Kuhnke på Instagram, där hon alltså finns. Ja, följ henne där. Vi hörs snart på onsdag, om du vill, kommer ett nytt avsnitt av Värvet International, då med Adam Carolla, en av världens absolut största poddare. Vi hörs. Hej då! The end is near. And so I got to face the final curtain, Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way. Times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew, I threw it all, when there was doubt, or if you know, and you spent it all, I faced it all, and I stood tall. My fill
my share of losing. Now, as tears subside, find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a sly way. No, 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 not me. I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things